Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Så då åkte vi i våran bil. Fast jag var ny. Snittad ner då 30 mil till Umeå för att leta upp vars vår sov kunde ligga.
Hej kära vänner och välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Yay! Ny vecka, ny podd. Det är faktiskt sjukt hur många historier som gått genom min studios väggar genom åren. Och vad lyxigt det är att jag får ta del av alla era berättelser. Men det finns ännu fler möjligheter. Så missa inte fler berättelser på Vattnet Gårds Instagram. Där faktiskt du som lyssnar kan berätta din story via vår Instagram stories. Så spännande att följa det där. Så missa inte det och hör av dig ifall du vill vara med och berätta din historia. Nu över till dagens gäst. Carolina Karlsson är lärare och kommer från Överkalix. Hon och maken Peter har 4 barn. Erik, Axel, Alve och Vidar. Och nu blir det snack om skräckresor under snöstorm på väg mot ett BB som ligger långt bort. Men vi pratar också om Downsyndrom, sterila kvaddlar, kejsarsnitt och vaginala förlossningar. Vi hinner med mycket på denna korta timma, var så säkra. Med oss som vanligt är också barnmorskan Gudrun Abbaskan. Nu kör vi!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Ni har 4 barn. Är det någonting du alltid tänkt att du ville ha haft en stor familj? Eller?
Ja, alltså från början när jag var yngre, då tänkte jag nog kanske 2 barn som de flesta andra tänker. Men sen när jag träffar min man nu som... Så då sa jag till henne att ja, men 3-4 barn vill jag ha. Mm. Att jag vill nog ha en stor familj. För jag kommer själv från en stor familj. Jag har 3 syskon. Mm.
Så att det känns som att det är ganska vanligt om man själv har levt i en större familj. så blir det mer naturligt att,
ja, jag tror det.
Att det ska vara så kanske. Och det är inte så konstigt.
Ja, jag tror det.
Ja. Du, jag tänker på det här. Du bor i Överkalix.
Ja.
Och i den här podden har vi ju ganska ofta, det blir ju kanske rätt naturligt att det är många stockholmare som kommer, eller i alla fall boende i Stockholm, som kommer till podden eftersom vi spelar in här. Och här, och i många storstäder, eller de största då kanske är Göteborg, Malmö och Stockholm, finns, är ju en stor oro det här med att liksom inte få plats på BB, för att det är trångt om platserna och sådär. Men jag tänker, ni har en helt annan oro.
Ja, alltså för oss så är inte problemet att komma, alltså att vi kommer få plats på BB eller på förlossningen. Utan för oss är att vi ska hinna komma in i tid.
Mm.
Som är den stora frågan.
Exakt. För hur långt tar ni till närmsta?
Ja, för oss tar det ungefär 1 timme och 15 minuter. Det är 11 mil.
Mm.
Och så.
Om det är bra vägar och
om
så
det är bra.
Inga snökaos och så.
Nej.
Nej, men det är ju ändå en bit, tänker jag.
Det är en bit, för när verkarna har kört igång och du sitter där i bilen, då är det inte roligt.
Då är ju varje minut liksom skräckupplevelse.
Det är, i alla fall har det varit så för mig nu på den senaste gången. Ja.
Men jag tänker, för det här är ju också någonting som har varit väldigt mycket uppe på agendan, kanske inte absolut senaste tiden, men senaste året i alla fall, i och med att man har stängt förlossningsavdelningar och så vidare på olika ställen i Sverige, men också då framförallt norrut kanske. Och vi har hört kvinnor som har fått föda i vägrenen, på väg till förlossning och liksom föda i bilen och så vidare.
Mm.
Är det liksom, det är ju såklart en oro för många, men det, blir det mer specifikt för dig? Har du känt det?
Alltså, inte, jag kände ingen som hade fött så.
Mm.
Alltså från mina vänner och bekanta från Överkalix då. Men det har ju hänt efteråt.
Mm.
Året efter jag föddes, så 2
okay.
bekanta som har fött efter vägen.
Mm.
Tog en bra kompis också.
Okej.
Okay. Så att den risken finns ju. Mm. Även om barnmorskor vill ju gärna tona ner det.
Mm.
För jag minns att jag sa det någonting när jag kom in med han nummer 3. Då. Att ja, man vill ju inte föda efter vägen. Och hon bara, nej, men det händer ju aldrig.
Mm.
Och så. Men det vet man att det kan ju faktiskt hända.
Mm. Precis. Jag tänker på så här förberedande föräldrakurser och sånt. Går man in på hur man ska göra? Och man...
Nej, alltså, det finns inga föräldrakurser där.
Nej, okay.
Där kommer ifrån. Men man får ha lite så här sunt förnuft och packa med några handdukar och kanske någon varm filt ifall att. Och så, jag brukar ha med mig en plastpåse, för jag har ju en tendens att vilja kräkas.
Ja, okej. Okay.
Så det brukar jag med. Och,
man får förbereda sig på ett helt annat vis.
Det är ju inte så kul om vattnet går i bilen heller. Och det skulle,
nej, just det.
Så, sånt har jag tänkt på, haft med mig. Packa med. Men nu sist så gick det ju lite snabbt, för han var ju inte beräknad förrän 3 veckor senare.
Nej, men ska vi, nu blir det lite omvänt här, men vi kör, det är väl lika bra att vi går in på det direkt, hur det gick till liksom. Mm. Men han, precis, han ville komma ut lite tidigare.
Han hade bråttom.
Ja.
Ja. Nej, men jag var i, jag hade nog kommit in i vecka 37 och började få massa sammandragningar eller förverkar, och hade det som natten till tisdag kände jag av det och tänkte, men är det på gång redan nu? Annars tänker jag att det kanske ligger några veckor bort då.
Mm.
Och så hade jag en träff med min barnmorska på MVC då. Så jag som sa lite försiktigt till henne att det hade varit då under natten. Och, ja, men hon trodde som ändå att ja, men det kommer nog ungefär i vanlig tid. För det har du gjort med de andra. Att det är nog inte så troligt att det blir nu i natt. Att man är som sig själv närmast. Att man är lik sig själv.
Mm, just det.
Och det där som tog jag som till mig på något sätt, att ja, men det är väl så att då är det nog inte på gång riktigt än.
Mm.
Och jag gick hem den dagen och tog det nog lugnt och sådär. Och sen vid 5-tiden så började om igen, verkarna. Och jag höll på där till 8 på kvällen kanske.
Mm.
Och då började jag känna så här, hur det får ner, strålar ner mot ljumskarna lite mer. Så jag tänkte, ja, får se nu. Men på något sätt så kommer jag inte ihåg hur det skulle kännas. fast jag har, det var fjärde barnet.
Nej.
Så, men jag tänkte, ah, det kanske är dags att packa den där BB-väskan. Så jag började göra det och så bad jag min man att nu måste vi ta en ny sån här magbild, en sista magbild. Då.
Mm-hmm.
Men Peter trodde ju inte att det var riktigt på gång.
Nej.
Än, och jag visste som inte heller riktigt om det var det, men jag förberedde så i alla fall. Och sen, jo men då hade jag fått lite feber också. Så jag hade tagit en Alvedon och jag gick och la mig kanske vid 10-tiden. Och det var lugnt. Och så vaknade jag upp ungefär en timme senare att jag började få värkar i sängen. Så jag värmde en vetekudde och så kunde jag som ligga där i lugn och ro och ta värkarna. Och så vet jag att jag var upp och värmde den där kudden om igen och tog temp igen och hade mer så här feber på natten. Och det som har varit är att med de andra barnen har jag inte kunnat ta en värk liggandes. Jag har varit tvungen att direkt hoppa upp ur sängen eller soffan och som, ta dem stående.
Mm.
Så jag tänkte ju inte att det var så riktigt starka verkar.
Nej, just det.
Och så, men då när jag hade tagit Alvedon igen och hade sett att jag blev så där lite feberfrossa fick jag. Tänkte jag måste ju ringa till förlossningen och rådfråga. Fick jag ju för mig att men det är ju någonting med feber och gravid. Som, ja. Så, och sen hade jag varit på toan också. Jag hade fått sån här täckningsblödning. Slemproppen hade gått och det blödde lite grann. Och, så jag ringde in då och frågade. Det var samma barnmorska som svarade som hade förlöst trean då.
Mm.
Så jag kände igen henne. Jag sa, det känner jag igen.
Mm.
Men hon trodde att kanske jag var förkyld. Att det var därför jag hade feber. Men sen så tänkte hon att det kan också ibland bero på att det är igång.
Mm.
Och så hon tyckte att vi ska komma in. Nej, sa jag. Det är väl inte så viktigt. Jag tror jag ligger och vilar en stund. Att de inte är så starka, verkarna. Och jag fattar egentligen inte varför jag gick och la mig på soffan. Mm. Först tänkte jag ta en dusch, men hon sa nej, ta inte en dusch. Nej, det får du inte göra. Men...
Nej, varför vill hon inte det?
Nej, men jag tror att hon tänkte nog att det är nog dags att börja komma in.
Mm.
Fast hon sa det som ändå inte. Eller ja, hon sa ju det, men jag vet inte. Jag gick i alla fall och la mig på soffan och låg där. Och det gick bra ändå att ligga där och ta dem. Visst, de var ju lite starkare verkarna och så. Och sen så inser jag bara att det är 6 minuter mellan.
Mm.
Att oj, dags att ringa till min mamma då som skulle vara barnvakt. Och Peter låg och sov på övervåningen så jag ringde till henne också. Nu måste du komma. Så min mamma hon kom ju så snabbt hon kunde och vi åkte kanske en halvtimme senare. Och när vi då skulle som in i bilen och åka ner, då satte det ju igång rejält. Verkar från... Jag vet inte vad man ska kalla det.
Mm.
Men alltså det var jättejobbigt. Och det hade snöat hela den natten.
Såklart.
Så det var ju så här jättedålig sikt.
Mm.
Och det var inte skottat någonting. Det här var ju februari. Natten till... Eller 4 februari var det.
Mm.
Jag blundade hela vägen. Och bara försökte så här att tänka att jag ska andas. Så jag försökte med riktigt sån långsam andning. Jag tänkte så här, barnet måste få syre på något sätt. Och så satt jag där med min kräkpåse redo också. Mm. Men
så sitter liksom i fullt verkarbete på snöiga vägar och bara vet att du har liksom en timme minst framför dig liksom.
Ja, och jag sa till Peter, bara, kan du köra snabbare, men det gick inte. Vi hamnade ju bakom en långtradare också.
Mm.
Någon stor lastbil. Mm. Det gick inte att köra om. Och, ja, men jag försökte jobba igenom mina verkar och det var så hemskt. För att det var samma när jag åkte med trean också, att jag fick starka verkar i bilen.
Mm.
Och att jag kände att jag bara hade haft lite smärtlindring.
Just det.
Så, men det var en sak som barnmorskan sa innan, alltså när jag pratade med henne där. Det var 3 på natten då när jag ringde. Att om vattnet går... Då måste du ringa ambulansen. Att då kommer barnet inom 30 minuter.
Oj.
Mm. Ja, men och så känner jag ju som någon konstig liten knäpp inom bordet. Så att, det här känner jag igen.
Mm.
Att det här har jag känt förut och då har vattnet gått. Så jag sa till min man att vi måste nog ringa ambulansen nu.
Mm.
Och ibland tänker man ju så här att men det här klarar vi. Man ska inte vara till besvär.
Mm.
Och jag tror att min man, han var lite mer så att nej, men vi kör på. Men jag stod faktiskt på mig och sa, men nu ringer vi. Och då fick jag prata med larmoperatören ville prata med mig. Och, ja, om det var normal graviditet och vilken vecka jag var. Jag bara, men jag är i vecka 37. Det är 3 veckor för tidigt. Mm. Och så, och då var jag inte ändå så här, jag var inte jättenervös eller jag var inte rädd eller så på. Eller rädd var jag nog. Mm. Jag var faktiskt rädd.
Och det är liksom också en lite surrealistisk känsla, tänker jag. Nu sätter jag ord i din mun, det är inte meningen. Men man bara känner så här, gud, att man liksom hamnat i den. Nu är jag den här som är på nyheterna, typ, förstår du vad jag menar? Ja. Att det blir så här konstig. Ja, men man har ju förberett sig liksom. Du har ju också fött 3 gånger innan, så man är ju så här lite förberedd på, ja, men så ska man åka in och sen kommer, du vet, och sen plötsligt bara finner man sig ringa efter en ambulans. Liksom.
Ja, men alltså bara som så. Jag blev ju sur på mig själv också där i bilen. Mm. Att varför väntar jag så länge? Varför fick jag la mig på soffan?
Ja, ja, ja.
Alltså att jag blev som. Men då kunde man ju inte göra någonting. Det var ju bara
att
vara i situationen. Mm. Ambulansen skulle då möta upp oss. Och de ringde in lite senare också. Och skulle möta oss när man kommer upp på själva E4-an.
Så ni fortsätter köra liksom?
Vi fortsätter köra mot BB. Mm. Och då kommer den här ambulanskillen. Ska du komma med oss i ambulansen? Mm. Ja, sa jag, det ska jag. Men alltså hur jag tog mig ut, jag fattar inte. Det var verkligen en riktig kraftansträngning att ta mig ur våran bil och in på den där britsen. Mm. För sen när jag låg på britsen, då höll jag på att dö. Mm. Och alla pratar om att det finns lustgas i en ambulans. Men jag fick ingen lustgas. Okay. Där låg jag och hade värsta verkarna. Och
var du ensam där?
Då var det ju en kille som satt med mig och han pratade lugnande och var jättefin så. Mm. Och jag sa, när jag väl hade fått färdigt den där verken, då sa jag till han, jag tänker inte föda i bilen.
Nej.
För det hade varit mitt mantra de sista milen in, att när jag kände det där med vattnet, att jag ska inte föda i bilen. Mm. Och så, och då var det inte så långt kvar till BB. När jag hade kommit in i ambulansen. Och när vi svänger in på själva utanför akut förlossnings. Då känner jag hur det bara bränner till. Mm. Ner till att, och då förstår jag att nu är ju huvudet där. Och jag känner ju som att det som sipprar ut också. Mm. Mer vatten. Och men då kände jag mig som så lättad. För jag visste att nu är det ju lugnt.
Ja.
Mm. Och då stod ju en barnmorska och en undersköterska och tog emot mig. Att hinner vi upp på rummet? Jo, spring ni så då klarar vi det, typ.
Mm.
Och jag tyckte det gick så långsamt. De ska igenom, du vet, så här kulverter och upp och en hiss och allting. Mm. Och när vi kom upp på rummet, då föddes han 10 minuter efter det.
Det är ju så på håret, alltså.
Ja. Men då kände jag mig trygg när vi var i själva rummet.
Mm.
Och först ville ju de att jag skulle hoppa som över till den här sängen. Så det försökte jag göra. Och sen tror jag nästan att jag skrek, har du några kvaddlar så sätt dem nu. Så då fick jag snabbt.
Ja, du kan få det.
Ja, och då tog det som bort allt det onda från själva ryggen.
Mm.
Och så fick jag lustgasmasken som jag sög i där.
Mm.
Och så kunde jag hjälpa till att ta av min byxa och min tröja. Och i samma veva kom min man in då. För han hade ju kört efter oss med bilen. Så han hann ju fram och sitta här och hålla min hand. Och så.
Vilken tur.
Så var det ju bara att börja krysta på en gång.
Ja.
Jag var ju fullt öppen.
Ja. Herregud.
Och huvudet var där. Ja. Och så. Och kryssningen, den gick på 3 krystverkare.
Mm.
Så var han ute.
Mm.
En liten kille.
Mm. Och han hade liksom inte märkt av så mycket av det här dramat.
Kanske. Nej.
Men hur känns det liksom? Nu gick det ju bra, tack och lov. Han fram precis i rättan tid liksom. Men hur upplever du den här, alltså hur känner du inför den här upplevelsen i efterhand?
Ja, alltså efteråt, jag kallade den ju för skräckfärden.
Mm.
Det var min benämning. Och jag hade som ett behov att prata om det, typ dagen efter mig, eller samma dag då sen. Han föddes 5:30 på morgonen, att prata med barnmorskor och sånt som kom in i rummet och som säger att ja, det var jättejobbigt.
Mm.
Så det gjorde jag.
Mm.
Och så, men jag kände den jättelänge efteråt, att det var en skräckfärd.
Mm.
Det var verkligen. Jag tänkte så här, jag skulle kunna älska ett till barn. Och jag skulle kunna vara gravid. Men jag skulle inte våga föda.
Nej.
Så. Men...
Men för jag märker alltså liksom också när du berättar om det så får du tårar i ögonen. Ja. Och så det är fortfarande väldigt starkt hos dig. Och fortfarande inte så länge sedan det hände. Så det är inte konstigt. Men jag menar det är så fruktansvärt att det ska behöva bli så här. Mm. Så att det ska bli ett trauma av det. Det är ja. Ju så...
Och det är ju därför jag också säger det. Att man känner ju att man är lite skyldig själv också. Att man kunde ju åka tidigare. Men jag känner ju dem som bara vaknar med en värk och säger till sin partner att kom, nu måste vi åka. Och de hinner knappt in.
Nej, men det är ju det som är så olika. Man kan ju inte förutsäga, precis som din barnmorska sa. Hon var så säker på att nej. Det kommer bli för si och så och si och så. Mm. Och sen så blir det ju inte så för att alla förlossningar är olika.
Och det som är som jag har märkt tydligt på mina är att jag har ganska lång latensfas. Och sen går som kryssningsarbetet, det går bra. Mm. Och relativt snabbt då. Eller jag tycker 10-12 minuter är ganska snabbt. Men just nu med den här fjärde barnet, det gick ju, latensfasen var ju lite kortare.
Mm.
Så att jag borde ju ha tänkt som att den också kan förkortas. Att det behöver inte vara 2 dygn som det hade varit tidigare. Ja.
Nej, fast det är ju också, du får inte ta på dig det här. Mm. För det menar det... man vet ju bara det man själv har varit med om innan, så det är inte så konstigt att man liksom ja men det här, och sen så som du säger, verkarna var ju lite, de var ju inte så.
Nej,
du kunde
ligga
ner och då tänker man ja men än så länge är det ju lugnt liksom. Ja.
Så gick det med det. Mm. Men det gick bra,
herregud. Aha. Det gick bra, exakt. Det är väl även som sagt att det, jag förstår, det måste varit fruktansvärt läskigt, så ja, det gick bra till slut.
Det gick bra.
Tack och lov.
Och skönt att slippa föda i ambulansen också.
Ja, verkligen.
Man känner ju sig väldigt utsatt i att känna att man skulle ligga där i ambulansen med någon.
Exakt.
Ja, det blev bra. Och att det var samma barnmorska som tog emot nummer 4.
Mm.
Det var faktiskt jätteroligt.
Som du hade på 3:an? Ja. Eller på vilken?
Ja, ja, 3:an och 4:an. Mm. Samma barnmorska, samma förlossningsrum.
Mm. Jaha, okej. Okay. Ja, det var det något som du fick känna igen i alla fall. Det var skönt.
Så det var bra.
Då fick du trygghet i det.
Det fick jag trygghet. Mm. Ja, absolut.
Ja, är det så att man har långt till BB, så tänker jag så att man undrar alla om sen ner till att man tänker efter, kan jag, vad ska jag ha för strategier och så vidare. Finns det någonting som jag ska tänka extra på? Och det tycker jag att man sätter sig ner med sin barnmorska på barnmorsmottagningen under graviditeten och att båda föräldrarna är med på det. Hur ska vi tänka och hur ska vi göra? Och där så kan jag, vet jag också att det förekommer att har man väldigt långt till sin förlossningsklinik, så kan man som föderska få bli igångsatt. Att man kommer in vid speciella datum, kanske innan beräknat datum eller efter, beroende på vad barnmorskan på barnmorsmottagningen tycker att livmoderhalsen känns och så vidare. Men det vet jag att förekommer, så det kan man ju också diskutera det hela. Även om man då har bestämt sig för att vi ska höra av oss väldigt tidigt skede, så fort man märker att förlossningsarbetet håller på att starta, så åker man in. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt, så att säga, att man känner sig trygg i det. Sen är det ju stor skillnad om man är förstföderska eller omföderska. Så som förstföderska så är vanligtvis så hinner man ju in då, eftersom man förlossning får kanske räkna med att kan ta allt ifrån 10 till 20 timmar i alla fall. Nu vet man ju aldrig det innan, så att ja, det är svårt att veta. Omföderska, ja, där är det framförallt att den senare delen av förlossningen går mycket snabbare, och att vet man, har man haft en snabb födsel första gången, så får man ju räkna med att det blir det andra gången också, skulle jag tänka i alla fall. Och då tänker jag så här att man ska planera hur det här med bilen då. Och då tänker jag så här, varför inte be en god vän att när vi ska åka in och föda barn, skulle du kunna tänka ställa upp och köra bilen? Jag tycker att föräldrarna, de ska stötta varandra, framförallt att ens partner finns bredvid som hjälper till med kanske med massage och uppmuntrande ord och så vidare, och kan fokusera på det istället för att fokusera på att köra bilen. Det tycker jag. Och när de förlossningsarbetet drar igång, att man tar kontakt med förlossningskliniken och berättar att man är på väg in. Och så ser man att man har kontinuerlig kontakt under bilfärden med en barnmorska på den förlossningsavdelning som är. Sen kan man ju också göra så att, är det så att man känner sig osäker och man tycker att det här blir väldigt besvärligt, att man ringer ambulansen, och det kan de också säkert hjälpa till på den förlossningsklinik som man ska till, så att de möter upp ifall man känner att det här funkar inte så bra för oss i bilen ensamma och så vidare. Så att ring och varje sån här sak, ta upp och prata med barnmorskan som finns på kliniken där ni ska föda. Sen vet jag också till exempel att man har stannat vid ett sjukhus som inte har en förlossningsklinik. Men där finns det ju alltid läkare tillgängliga som har erfarenhet av förlossningen. Så det är väl bra. Och likadant en vårdcentral kan väl också säkert stå till tjänst. Så allting, både vårdcentralen och förlossningskliniken, eller sjukhuset, är ett bättre alternativ än att föda i bilen. Och sedan att när man då, om man märker att barnet är på väg, att man stannar på en trygg plats, att man kör av vägen och står säkert. Och då också ringer ambulansen så fort som det går och har ständig telefonkontakt med personalen på den förlossningsklinik som ska föda på. Och sedan så tycker jag framför allt så är det viktiga med det hela också efteråt. Det är ju för att många tycker att spännande, tänk att du är född i bilen och hej och så. Vilket är ju jättetraumatiskt för föräldrarna. Först är man bara glad att man överlevde, men sen. Så här behöver man ordentlig uppföljning och prata igenom det hela med en barnmorska som lyssnar på en och stämmer av och så vidare. Och det tycker jag att det glöms bort ibland. Utan alla tycker, men det gick ju bra. Ja, men det kanske hjälper inte mot ångesten i alla fall. Så att viktigt med ett uppföljande samtal.
Men har du fått någon liksom hjälp efteråt i och med alltså det här med samtal och liksom har du fått någon extra stöttning till
det? Det finns inte något sånt. Och det hade nog kanske varit bra, men jag pratar med mina vänner och jag pratar med min syster och så här, så att, och min man och jag pratar också. Mm. Och som sagt, jag nämnde det för barnmorskorna. Det var ju någon som bara, ja, vad ser du, 4 pojkar? Ja, men då måste du ju komma en gång till här. Kanske det blir en flicka. Jag bara, jag vågar inte föda igen.
Nej, exakt.
Så att,
det är hemskt att man ska behöva känna så.
Ja, blev traumatiskt. Mm. Nu har jag fått distans, nu har det gått några år. Nu ska jag ju absolut kunna föda. Och, då skulle jag åka in direkt.
Ja, exakt.
Och hänga på patienthotellet.
Precis, exakt. Åka dit innan. Men jag tänker även för din man. Det måste ju vara fruktansvärt att köra i bilen efter ambulansen. Liksom.
Ja, han tyckte ju det var jättehemskt. Mm. Alltså, han var ju också orolig att hur ska det här gå? Mm. Och det dåliga för... Alltså, han såg ingenting. Det bara yrde snö överallt. Och det gick inte att gasa något snabbare. När jag kom fram. Och sen... Jag tror också där han hann precis in innan det.
Mm.
Själv i rummet. För att innan han hade parkerat och ringt på någon sköterska hade lotsar och han då genom de här kulvertarna. Det. Så han hade ju lika gärna kunnat missa hela allting.
Ja. Och liksom osäkerheten också, tänker jag, köra bil och bara veta att ens fru kanske liksom ligger och föder i en ambulans om man inte är där. Och man, alltså, måste varit så mycket tankar.
Ja, nej, han har ju sagt det att det var inte någon rolig färd alls.
Usch, nej, fy fanken. Ja, tack och lov gick det bra. Så bra det kunde gå i alla fall, får man säga. Men du har ju också 3 andra barn.
Ja.
Nu har vi fokuserat såklart på nummer 4 här, bara för att, för att vi verkligen vill ta upp det här med hur det kan vara att ha långt till ett förlossningsställe. Mm. Liksom, ställe. En förlossningsmack, låter det som. Jag tänker också innan, har du och dina vänner och liksom ni alltså, i området, diskuteras det någonting om några, liksom, hur skulle man vilja ha det? Finns det något tänk på liksom, lösningar på ett sånt här problem? Liksom?
Nej, alltså det som var att jag har ju några kompisar som fick barn i tidigt 20-årsålder.
Mm.
Och då fanns det ju ett bebis som låg lite närmare i Kalix. Okay.
Mm.
Ungefär bara 7 mil bort.
Mm.
Och det är klart, då känns det ju mer tryggare att man hinner dit.
Mm.
In och så.
Mm.
Men sen, eftersom de också fick då sitt första barn och sitt andra barn, så kände jag ju igen att det kunde gå jättefort med tvåan. Mm. För att jag hade en kompis som också bara kom och så på 20 minuter var det fött. Att det gick väldigt snabbt. Så det hade man ju i bakhuvudet då när jag skulle föda mitt andra barn också. Mm. Att det här kan ju gå snabbt nu. Eller tredje barn och så här. Det låg där. Men ingen lösning på problemet. Mm. För vi får som i glesbygden får vi finna oss lite grann i hur det blir.
Mm.
Att det är så här det är.
Jag tycker nästan det skulle finnas typ en så här ambulerande barnmorska eller något som liksom, ja, men du vet, som bara bodde i närheten, som kunde liksom rycka ut när det krisar.
Jag måste säga, berätta kom på nu. Alltså i höst så föddes det ett barn på vår hälsocentral.
Mm-hmm.
En bebis.
Mm.
För de hann inte in i tid. De hade, alltså tror att ambulansen fick komma och hämta dem, bodde som i en by utanför och så fick de ringa in en pensionerad barnmorska som kom och så de sjuksköterskor som var på plats. Och det är ju ingen som har fött där på
nej, visst.
Himla många år.
Nej.
Så att...
nej, men det är lite det jag menar, att man kanske borde ha någon så här liksom, ja, någon station liksom på något vis. Nej, men det känns som att något måste man komma på Sverige, för att den här oron ska man ju inte behöva. Eller den här verkligheten ska vi inte behöva ha.
Nej,
helt enkelt.
Så är ni ju. Och då finns det ju de som har ännu längre avstånd.
Ja, visst.
I Norrbotten och även i Västerbotten.
Absolut.
Och så. Men är det
nej,
inte...
Nej, det är helt orimligt.
Det är inte roligt.
Men vi tar och backar bandet lite. Vi pratade ju faktiskt ingenting om din graviditet. Hur tycker du att dina graviditeter har varit?
Ungefär? Ja, alltså... Jag har haft jättebra graviditeter. Jag har mått bra, jag har inte mått illa. Alltså jag någon enstaka gång, men jag har aldrig behövt springa på toaletten eller så. Jag har väl haft foglossning som har varit det jag känt av redan med första barnet. Och använt stödbälte.
Okej, okay. Har det hjälpt tyckte du?
Det hjälpte till viss del.
Mm.
Men sådär. Mm. Det har ju som också gått i vågor. I perioden var det sämre med foglossningen och så blev det bättre. Och så sådär.
Mm.
Men... trött har man ju varit. Och så när man har flera andra barn så är det trött.
Ja, tack.
Men sista graviditeten som var, då hade jag så himla ont i ryggen.
Mm.
Och då var jag nog bara svag, för att jag blev gravid när min minsta son då var 8 månader.
Ja. Så att, och kroppen var lite trött.
Ja, den var inte riktigt, jag var inte återställd. Hade inget magstöd eller ryggstöd eller sådär.
Hur planerad var den graviditeten?
Nej, den,
på fråga.
Den blev ju en sån där överraskning, om man säger. Så. Men, nej, men graviditeten har varit bra. Jag har mått bra. Alltså, jag älskar att vara gravid. Mm. Det är superkul, tycker jag.
Vad härligt.
Och så. Det här är såklart svårt så där att vända sig i sängen när man är höggravid. Men annars så har jag haft så lätt för mig.
Mm. Vad skönt.
Så. Mm.
Nu kallar jag dem för nummer istället,
ja, men
för namn.
Vi kanske skulle få in namnen.
Ja, exakt. Säg vad de heter istället.
Ja, men, första barnet heter Erik, andra heter Axel, tredje heter Alve och fjärde heter Vidar.
Just det. Så när Alve, helt enkelt, när han var 8 månader och du blev gravid igen. Hur gick dina liksom, tankar där då?
Jag blev faktiskt ganska som nervös att hur ska det här gå?
Mm.
Och hur ska det gå för Alve?
Mm.
Och var så liten.
Mm.
Han var ju då 17 månader när Vida föddes.
Mm.
Men det gick alltså förvånansvärt bra. Alltså han fann sig i den nya situationen.
Mm. Men du kände ingenting för egen del? Liksom, nej, din alltså, kropp eller ditt, liksom, du vet, man är rätt trött,
ja,
och så vidare. Liksom.
Alltså, jag tänkte nog mer på honom och så, att hur ska det gå? Men sen, alltså, visst, jag kände av den här ryggen.
Mm.
Att jag hade, det gjorde så ont i ryggen. Med dels att bära på honom och sen in och ut med vagnen ur bilen och så där hela tiden. Att man kände sig så svag i ryggen. Mm. Och så. Men jag var mer orolig för att hur han skulle tackla den nya situationen. Och så. Så det, men som sagt, det gick bra i alla fall.
Fant.
Och jag hade aldrig planerat att det skulle bli så där tätt. Alltså jag ville gärna ha ett till barn, men det var ju som typ sen, inte... inte på en gång.
Och hur lång tid är det mellan de andra barnen?
Ja, första och andra barnet är 1 år och 10 månader.
Mm.
Som nästan standard, höll jag på att säga. Det är ganska vanligt. Och så blir det 17 månader mellan.
Just det. Och mellan Axel och Alve.
Ja, då är det 3,5 år.
3,5, så där är en liten
där
paus.
Där är det liksom en paus, mm. Ja. Mm. Ja. Som två kullar. Ja,
just det.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ska vi prata lite om din första förlossning då?
Ja.
Hur gick den till?
Det blev ju inte som jag hade tänkt mig. Utan jag hade gått 8 dagar över tiden när han föddes. Men 3 dagar innan så hade jag haft värkar på natten. Till måndag var det. Och jag gick på toaletten och tyckte att jag hade blött så mycket. Att det var som blod där då. Så jag sa till Peter att vi åker in på en kontroll. Att det känns inte bra att det ska blöda så här.
Nej, såklart.
Och så, det var ju inte som någon stor, jättestor mängd. Men man märkte det när man torkade sig där på toan. Och så. Och jag hade, den där slemproppen hade ju gått. Det hade jag ju sett och sådär. Så vi åkte in. Vi var välkomna in och vi kom dit. Och när jag sitter i bilen så känner jag en sån där knäpp. Och tänkte, vad var det där för någonting? Hade ju ingen aning vad det var. Och när vi kom fram så gick jag på toaletten. Och upptäckte ju att det är som alldeles blött. Så jag tänker att det måste ju vara vattnet som har gått. Och när vi kommer in på det här undersökningsrummet. Och de kopplar mig med CTG-kurvan och allting. Så undersöker de ju sen. Och det kommer till och med en läkare, gynläkare och kollar också. Att jo, men det är vattnet som har gått. Och då blir det ju som... I Norrbottens landsting, då sätter man igång på 3:e dagen.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Så att om ingenting skulle ha hänt så skulle på torsdagen skulle det sättas igång. Men de tyckte ju inte att vi skulle åka hem när vi hade så långt att åka. Så vi fick bo på patienthotellet.
Just det, men det var det jag tänkte fråga om. Man liksom, när man har så där långt att det blir ett jäkla jobb att bli hemskickad och fram och tillbaka.
Köra fram och tillbaka. Ja, men så det var jättebra. Och det var ju lugnt. Det var ju vårt första barn. Vi hade ju inga barn hemma som väntade. Utan vi bodde på det där patienthotellet. Och Jag hade så här ont mellanåt och mycket pinverkar, förstod jag sen att jag hade, som gjorde så himla ont. Mm. Och så. Och vi gick tillbaka då till förlossningen igen, som på kvällen, för att de skulle kolla hur mycket som hade hänt. Och jag hade väl öppnat mig någon centimeter till och sådär, men inte aktivt ännu. Och jag fick sovkurer för att jag skulle kunna sova. Mm. Så jag fick en dag, kanske på tisdagen på dagen eller onsdagen på dagen. Och så fick jag till natten också på torsdagen. Det hände ingenting. Verkarna var svaga och det var som inte riktigt på gång. Så natten till torsdag tar jag de här sovkuren och lägger mig. Och sen får jag ju börja hoppa upp ur denna säng konstant så fort det kommer en värk. Mm. Och det börjar kanske först med 15 minuter mellan och så 10 minuter mellan. Mm.
Och du känner liksom redan från början, då känner du i kroppen någon så här stark, liksom, du bara måste stå upp.
Ja, eller alltså det var som att jag skulle brytas i tu, tror jag. Ja. Och det förstod jag sen att det måste ha varit som pinverks också, för det var som ilade hela magen. Mm. Förutom alltså som känningar i ryggen och sådär. Och mellan varven så springer jag in på toaletten för att på något sätt är då jättekissnödig. Mm. Och upptäcker ju att varje gång jag torkar mig så är det så mycket blod. Mm. Och det blir som lite läskigt.
Ja,
och min man ligger ju där och sover. Vi hade som två enkelsängar i det här lilla rummet. Och jag lägger mig ner mellan verkarna och drömmer då hela tiden att barnmorskan säger att jag får inte komma in. Mm. Att du, det är inte igång ännu, du får inte komma. Och hon var som hemsk, kände jag. Mm. Och jag tror att jag får som så här lite, jag blir lite hög av de där.
Just det, jag blir som en feberdröm nästan.
Ja, lite konstigt. Men till slut så väcker jag min man och säger att nej, men vi går dit bort. Eller om det är han som till och med säger det. För klockan är ungefär efter 5 på morgon. Så vi går som till själva förlossningen och ringer på och få komma in då och göra en CTG-kurva igen. Och så kräks jag på golvet. Och då var det ju som igång efter det. Och morgonskiftet skulle komma och byta av när vi fick komma in på ett förlossningsrum. Så det var ju som hej, kul att träffas. Och man, förväntansfull var man ju. Att, för vad ska det bli det här? Mm. Men alltså det gjorde så ont, verkarna. Så jag tror att jag blev som rädd av själva smärtan också. Att hur ska man hantera det här? Och jag fick ett sånt här gåbord som jag stod i och höll på i och sådär. Men de satte också i lite mer värkstimulerande dropp då. För att det skulle ge mer fart. De blev kanske mer intensiva också.
Mm, just det.
Och sen så var jag öppen ungefär 4-5 centimeter. 5 centimeter. Men de upptäcker ju då på mig att barnet mår inte bra, att hjärtljuden går ner. Så de började ta ett sånt här laktatprov på hans huvud. Och sådär. Och då tog man ett prov och så tog man som ett till efter ett tag igen. Man hade kanske någon halvtimme eller så. Och så blev det bestämt ganska snabbt att det måste bli akut snitt då.
Mm.
Och just då så kände jag mig lättad att det blev det. För det gjorde så himla ont. Mm. Och då hade jag som ingen smärtlindring. Jag hade inte ens lustgas. Eller, alltså. Så då kändes det som att, skönt nu. Men det, vi gjorde oss redo då, iväg då. Och så skulle man hoppa upp på det här operationsbritsen. Och så skulle man få den här ryggbedövningen. Och det var så mycket människor i rummet, minns jag. För det är ju det när det är ett kejsarsnitt. Mm. Och så. Och när vi gick in så såg jag ju att det satt en utanför. Eller jag rullades ju in först på en säng och så såg jag att det satt ju en utanför. Det var ju barnläkaren som väntade att ta emot barnet. Och så mycket hade jag ju läst att jag vet att de oftast måste gå iväg med barnet och sådär och se att det funkar och så. Så det blev jag inte rädd för när det väl blev så att han var ute. Det var ju en sjuk idag. Och Peter, min man, han följde efter.
Mm.
Så jag låg ju där själv då. Och så fick jag ju be om en kräkpåse och kräkas på snedden där på operationsbordet. Och så, men det var ganska overkligt att ligga där för man känner att de håller på i magen. Det är jätte, alltså jag skulle ju som inte vilja snittas någonsin mer, kände jag då.
Obehagligt. Mm.
Det var verkligen obehagligt. Men jag låg där och jag visste inte hur det var med min son. Och jag visste inte ens att det var en son. För det hade ingen talat om för mig. Ja. För så kom en barnmorskan in som hade haft hand om oss. Mm. Så säger hon att vill du veta vad det blev? Jo, så det vill jag veta.
Ja, gärna.
Det blev en pojke. Och så. Och sen fick jag ju ligga på ett uppvak och vänta.
Mm.
Och då hade ju min son kommit ner på neonatal avdelningen. Där han behövde lite extra syresättning.
Mm.
Och så. Så jag låg ju som där och var som euforisk och väntade bara på att allting skulle gå ur benen då, den här bedövningen. Mm. Så att jag ska få gå ner och träffa min son.
Frustrerande att ligga där och bara, försvinn nu liksom.
Ja, men så blir man ju som, när man har fött barn så blir man ju som helt upp i värv.
Mm.
Man kan ju inte sova eller någonting just då, utan man är ju som, man är ju på gång. Och man vill ju, det var ju jättejobbigt att bara ligga där och vänta.
Det är klart. Ja.
Och så.
Det förstår jag verkligen.
Men då till slut så fick jag komma dit då. Då rullade de in min säng då där han låg.
Mm.
Och så tog de han så att jag fick hålla i honom.
Mm.
Men då hade han ju en massa slangar överallt, hit och dit. Och andningshjälp med en CPAP.
Ja, just det. Hur var det då att se honom på det viset?
Ja, men det gick faktiskt helt okej också. Det var inte, jag visste att det behövdes. Och så, att det kan vara så när man inte föds vaginalt. Då.
Mm.
Så, men vi rullades ju då in då på ett BB-rum och vi var ju lyckliga och glada och så här. Ringde ju hem till alla nu har vi fått och son. så allt vart ju jättebra ändå.
Mm.
Och så, men sen visade det sig att Erik var mer sjuk än de först trodde. Så att det blev han var tvungen att flygas till Umeå, till universitetssjukhuset. Okay. Så det blev han sjuk på natten med en helikopter. Och jag, Peter, vi skulle ju sova kvar här till morgonen efteråt.
Oj, oj, oj.
Så det var jobbigt. Mm. Att man inte visste. Och sen när man ska skrivas ut ur sjukhuset innan de kommer och går sin rond och skriver ut den. Vi satt ju redo redan 7 på morgonen.
Mm.
Nu ska vi åka efter.
Ja. Mm.
Så det var ju jobbigt. Och så. Men då var det ju den här läkaren som hade förlöst mig. Som hon var ju inne och pratade lite grann och så där, och så fick vi klartecken att åka då. Så då åkte vi i våran bil.
Mm.
Fast jag var nysnittad. Ner då 30 mil till Umeå.
Ah.
För att leta upp vars vår så kunde ligga. Så blev det med det.
Vad var det som hade blivit fel med honom då?
Han hade jättesvårt att syresätta sig.
Mm.
Och Downs syndrom.
Mm, okej.
Okay. Men han hade något slags lungproblematik i lungorna som gjorde att han inte kunde andas på rätt sätt. Så att han behövde extra hjälp.
Mm. Så ni visste inte innan att det var...
Nej, vi visste ingenting. Nej. Vi hade inte ens kollat könet på ultraljudet på RUL.
Mm.
Utan allt såg ju fint ut där och vi tänkte att det får bli en överraskning.
Mm.
Om det blir en tjej eller kille.
Mm.
Och sen fick vi veta det här. Det tog ju också ett tag när vi fick veta att de misstänkte. Mm. De visste ju inte heller riktigt, men de såg väl vissa drag då, att det var Downs syndrom. Så att det var ju inte heller säkert. Vi visste ju inte det säkert. Och så. Men sen när vi var då i Umeå, då fick vi ju svar på det här blodprovet de hade tagit, att det var så.
Mm. Hur upplevde ni det då?
Ja, det som blev som jätteknasigt, det var ju det här att du tror att du är gravid för första gången och du föder barn. Och du tror ju som att du ska få åka hem med din lilla klimp.
Mm.
Och så blev det ju som sjukhus för hela slanten. Och det var ju som jättejobbigt, var det den grejen. Men då... Som själva Downs syndrom spelade inte så stor roll för oss. Utan det var som hela det här att han skulle bli frisk. För han var jättedålig.
Mm.
Och höll på. Ja. Det höll på att gå illa.
Mm.
Så. Men.
sa till personalen att ja, men bara han blir så frisk och han så överlever det här med andningen och syresättningen och det. Att det andra tar vi sen. Och vi visste ju ingenting om Downs syndrom och sådär. Men det var ju det viktigaste att han skulle överleva.
Mm.
Så. Men det var som kritiskt för honom där. När han var några dagar gammal. Och jag grät och hade väl så här någon hormonstörtning som man annars har. Så där tredje dagen.
Mm.
Och jag grät och jag kunde som inte sluta gråta. Det var så hemskt. Och vi låg ju på BB-avdelningen.
Mm.
Och det var verkligen inte kul. Där satt ju nyblivna mammor med sina plastbaljor då i matsalen när man ska äta. Och alla som bara, var är ert barn då? Man ligger på neonatal. Alltså det var som inte. Så vi, ganska så fort så skrevs vi ut så vi fick vara på patienthotellet istället. Och då var det ju bättre. För annars så var vi ju så lyckliga över vår lilla son. Så han kämpade på och blev bättre och bättre. Och kunde som de här alltså, riktigt stora andningsmaskinerna kunde ju som ändras då till bli mindre. Och till slut så var det bara som en sån här CPAP-en igen. Det hade varit som i hel, jag kommer inte att se ihåg vad det heter. Sån här lungmaskinen nästan. Mm. Respirator heter det ju, ja. Och då efter tror jag två och en halv vecka då fick vi flyttas till Sunderbyn istället och ligga där. Och sen
det måste ha varit en lättnad.
Ja, det var det ju att komma så långt alltså närmare hem. Det var det ju. Och så då hade jag ju min syster bor i Umeå, så hon var ju och hälsade på oss på sjukhuset. Och så kom våra föräldrar ner också och hälsade på. Den hade sen gått någon vecka och det hade lugnat ner sig det här kritiska. Och då hade vi faktiskt samtalsstöd med i Sunderbyn som en kurator som pratade med oss. Och samma i Umeå också, att de sa det är nog jättebra om ni låter era nära och kära komma hit också och se hur det är. Och så. Så blev det. Sen bodde vi ungefär som totalt en månad på sjukhus och så fick vi komma hem då.
Mm.
Men han hade ju ännu så här syrgrasgrimma. Så det var ju att koppla upp sådana saker hemma.
Just det.
Och så där. Och hjärtfel. Så det var ju åka på kontroller. Och sen när han var 5 månader så opererades han för hjärtfel i Göteborg. Okay. Så efter det, då kunde vi vara som en vanlig nybliven familj. Mm. Men det kan jag känna att det saknar jag nog, att det inte blev så.
Mm.
Det blir sällan som man har tänkt sig, kanske.
Nej, så är det verkligen. Men just det där liksom att, ja, att man missar, kanske också med första barnet, att man missar det där som man hör om och läser om. De mysiga första månaderna och goset och bubblan och hit och dit.
Ja, men det fick jag ju ta igen då sen med tvåan, Axel. Mm. Då blev det ju som något helt annat.
Mm.
För där blev det ju precis som det skulle bli.
Mm. Känner du någon oro inför Axel? Att,
nej, jag var inte orolig att det skulle gå fel på något sätt. Eller, utan mer sådär förväntansfull.
Ja, vad skönt.
Att vad ska det här bli nu för någonting? Men jag var lite så orolig. Tänk om jag inte får föda vaginalt.
Just det.
Så jag var faktiskt på en sån här kontroll. Och de rönkade mig och ser att bäckenet var nog brett så att det skulle gå. Och det var ju som inga problem. Men sen vet man ju inte hur mycket det ska som skada i ärret och i livmodern.
Just det.
För jag hade aldrig hört att man skulle försöka vänta ett tag. Vi blev ju gravida ändå ganska relativt snabbt. Han var ju ungefär 1 år när jag blev gravid igen.
Mm.
För det har jag som läst sen, att en del menar att man ska akta sig så att man inte har för tätt.
Hur länge ska man vänta tills man kan bli gravid med nästa barn efter ett kejsarsnitt? Och det här har varierat med åren som allt annat inom förlossningskonsten. Så idag så vad det som gäller så är det bara här att man kan planera sin nästa kommande graviditet precis när det passar den bäst, alltså tidigt. Men man kan också vänta, så att det finns inga restriktioner kring det. Så att det bara säger lycka till om det är så. Och då kommer vi till den här frågan, hur mycket kan man gå på föregående förlossningar när man beräknar nästa? Alltså om jag födde så här förra gången så borde det typ bli så. Generellt så kan jag säga som barnmorska så är det väldigt viktigt att när jag träffar och det är barn nummer två till exempel så vill jag gärna sätta mig in, hur var det första gången? Hur gick det till när du födde? Både medicinskt men även känslomässigt. Vi vet ju att barn nummer ett är ju den förlossning som i regel tar längst tid och risken för komplikationer är störst så att säga. Så. Och då vet vi att vissa komplikationer har man haft det första gången så kan det öka risken med barn nummer två. Annars så vid barn nummer två så går ju i regel de förlossningarna både snabbare och risken för komplikationer är betydligt mindre. Så jag tänker ofta så här när jag har jobbat att kommer in en när barn nummer två första gången en helt normal födsel, ja då tänker jag så här att då går det bra den här gången också. Vi talade tidigare om att första gången en kvinna föder barn så är det en form av provförlossning, om man nu kan säga så. Men så gjorde vi i alla fall. Men så att jag tänker att ja, men barn nummer två är ju i regel den som brukar vara minsta risker för komplikationer. Så. Och sen om man då jämför barn när man föder barn nummer tre, ja där tycker jag att min erfarenhet är i alla fall och säger så att har man en normal förlossning vid nummer två så brukar nummer tre se ganska lika ut också både när det gäller längden på förlossningen och smärtan och upplevelsen och så vidare. Nu pratar jag bara statistik och ingenting i det enskilda fallet. Naturligtvis så kan det vara så att det kan vara precis tvärtom och fram och tillbaka. Som jag brukar säga att allting kan hända, därför är jag lugn.
Nej, men Axel han hade ju också så att jag hade en lång latensfas. Mycket pinvärkar. Låg hemma och fick flytta mig ner till vardagsrummet och ställa mig upp i varje verk. Jag stod lutad över soffkanten ibland och ibland över en stol och upp och ner och jag duschade varmt och jag tog Alvedon och vetekudde värmde jag och sådär. Men vi åkte också in på en kontroll med honom att kolla hur läget var för hade varit verkar.
Mm.
Och ja, men det är inte riktigt igång att gå lite på stan och komma tillbaka. Så då gjorde vi det och det var ju jättejobbigt att gå på stan och ha verkar och försöka äta något thai-mat där.
Fan, jag kan inte tänka mig något värre än att gå runt på stan av alla ställen.
Ja. Och så när vi kommer tillbaka, ja, men vi säger vid 4-5-tiden, ja, men då hade det ju slutat. Allt var ju borta.
Mm.
Så då fick jag med mig en sovkur och så åkte vi hem. För då hade vi ju brorsan hemma. Då ville man ju inte stanna på något patienthotell. Utan då åkte vi hem.
Mm.
Och hade ju verkat där under dagen också till och från och sådär. Och sen så körde du igång den natten igen då. Blev också konstig. Drömde några konstiga drömmar. Och om Peter frågade mig hur det var så bara, det är några katter här. Jag vet inte. Men jag måste fundera. Men vi åkte nog in kanske vid 7-tiden, 8-tiden på morgonen. Med verkar då.
Mm.
Och fick ju ligga först då i ett undersökningsrum med CTG-kurvan igen. Det är jättejobbigt när man måste ligga på rygg.
Mm.
Jag fattar inte varför man måste ligga på rygg.
Nej, precis.
Det gör så ont, eller i alla fall för mig. Alltså, jag höll på som att ryggen skulle gå av, kändes det som, när man låg där.
Mm.
Men då var jag ju öppen, så det var ju bara att komma in i ett förlossningsrum och vi var så glada. Jag kommer ihåg att solen sken och vi poppade lite musik på radion och tyckte att åh, vad härligt, vi ska få träffa vårt barn.
Mm.
Och sen så gick det ganska snabbt. Måste fundera nu. Jag fick lite värkstimulerande dropp, lite extra.
Mm.
Och sen så blev det lunch och jag hann äta som lite på stående fot. Jag hade ett sånt där gåbord och så åt jag. Peter, han gick ner och skulle fixa sig någon lunch i restaurangen. Men sen blev det ju intensivare.
Mm.
De hade väl skruvat upp den där ordentligt. Och då stod jag ju där och fick ta det själv, för han hade inte hunnit komma tillbaka. Men barnmorskan, hon var jättesöt och rar så här, och hon trodde som inte att jag behövde någon smärtlindring, för det var någon förlossningsläkare där också som var och kolla till. När jag då hade fött med snitt så hade hon kontaktat henne så att de skulle ha koll. Jag tror att jag också hade sagt någonting att det kändes som att det stramade åt som i snittdelen, så då ville de kolla det lite extra. Då sa jag till henne om jag skulle prova kvaddlar, för jag hade hört talas om dem, alltså i ryggen då. Och det kändes som att lite sterilt vatten, att det kanske kunde vara bra. Och då fick jag dem. Och det blev jättebra. Helt min ryggvärk försvann. Så jag är nog den enda som är så på kvaddlar.
Precis, man hör ju andra som att de gör det så ont.
Ja, nej, alltså det hjälpte jättebra för mig.
Ja, häftigt.
Ja, och sen kom ju Peter tillbaka. Och efter det hade gått ett tag, då ville jag som vila. Jag kände att jag hade stått nu för länge.
Mm.
Men jag tror att de också hade satt en sån där skalpelektrod på huvudet på bebisen. Och det går ju som inte riktigt att sitta på en sängkant då, utan då måste man ju få lägga sig ner. Mm. Så då fick jag lägga mig ner. Och jag minns att hon tände lite grann när hon kollade hur öppen jag var och så.
Mm.
Men jag tror att jag öppnade mig ändå ganska snabbt. Det var så här att på 3 timmar var jag fullt öppen.
Okej, ja, det är ju snabbt.
Jo, så att då var det ju som dags att börja. Då hade jag haft lustgas också.
Mm.
Och så var det ju dags att komma igång och krysta där. Och jag kände ingenting.
Nej.
Jag fattar. Alltså, när alla bara krystverkar hit och dit. Jag kunde inte känna av dem.
Okej.
Och jag tror, det här är min egen analys då.
Mm.
Att de hade dragit det här verkdroppet så.
Mm.
Så det var de verkarna jag kände. När de stängde av droppet, när det var dags för kryst. Då var jag som bedövad på något sätt.
Mm.
Så det var ju som att det var en undersköterska som fick stå som och känna på magen. Att nu är det igång. Och så skulle jag trycka i då.
Wow.
Och så gick hjärtljuden ner.
Mm.
Än en gång.
Mm.
Men jag tog det ändå med ro. Det är inte så orolig för det. Utan det hade ju som varit samma med Erik då. Men då ville ju de sätta en sugklocka.
Mm.
Så då kom nu in en läkare. Och så blev det en sugklocka. Och vi försökte på där och trycka på. Och så flög den där sugklockan av.
Herregud.
Så. Och då var det jättebråttom. Då måste ju
kaos då.
Ja, personalen tror jag var ganska...
Oh.
Jag tog det med ro. Och det är ju tur att man kan behålla sitt lugn. Men vi var ganska många i rummet då. Och då skulle mina ben böjas åt något håll. Och någon skulle trycka. Så jag tror 2 tryck på magen.
Oj, oj, oj.
Och så kom han ut då. Mm. Som en segergest. Som Stålmannen. Så han rev mig på insidan.
Oj, oj, oj.
Ah. Så... Och plus att de fick klippa också.
Mm.
Så, men då var han ute.
Mm.
Och då var det ju så hemskt när de skulle sy.
Mm.
Jag höll på att dö.
Alltså, men du bedövade inte dig då?
Jo, men de bedövade, men jag kände varenda sak.
Åh, herregud.
Så att jag var tvungen att lämna bebisen till Peter. Jag kände att jag kunde inte hålla han samtidigt som jag skulle ligga med en lustgasmask och försöka... Alltså, nej, det är det värsta jag varit med om.
Mm.
Och jag lyssnade här i podden att det räknas som en grad 2 när man blir klippt.
Mm.
Och så.
Just det.
Det hade jag inte tänkt på tidigare.
Nej.
Och så. Och sen var det ju så att jag blev som på insidan också.
Mm.
Inne i slidan också lite. Men, nej, men det var inte roligt. Nej,
fy fanken. Men har du haft några problem med det efteråt?
Nej, alltså jag var nog alltså, lite så stram och så efter... veckorna efter, men sen har det varit lugnt.
Mm.
Då fick vi också så här ligga där i lugn och ro. Han hade fått på sig kläder och blivit mätt och vägd. Och så fick vi in den här brickan med flaggan. För den fick vi aldrig med Erik.
Nej, just det. Det blev något helt annat nu då.
Ja, så nu blev det som det ska bli och ska vara. Och så var man ju lycklig och euforisk och glad, och man kunde inte sluta se på lilla gossen.
Mm.
Och så, då hade vi först inget namn, utan det kom vi på dagen efteråt.
Okay.
Så. Men, ja.
Och vad skönt att ni ändå, att det blev bra, även om det blev dramatiskt där på sluttampen.
Ja, jag tänkte inte så mycket, jag tänkte på det i efterhand, att
det där borde man ju ha blivit mer uppstressad av. Hela situationen, att det skulle bli sugklocka. Och så, men samtidigt har man ju läst det där. Att det kan ju hända att det måste.
Ja, visst.
Men det kanske var tur att inte jag förstod hur allvarligt läget var just då.
Ja, men det var nog säkert. Att liksom man ändå kan lita på sin kropp och på dem som ska hjälpa en.
Men däremot var det ju, egentligen det skulle jag ha pratat om när man hade så här samtalet sen med barnmorskan dagen efteråt. Egentligen och frågat så här varför man inte kände verkarna.
Ja,
för
exakt.
Det var ju jättekonstigt.
Mm, verkligen.
För sen, med nummer tre har jag ju känt verkarna.
Ja, okej, det var så.
Att, ja.
Och även med fyran.
Och även med fyran, ja.
Så det, ja, konstigt.
Ja, det var jättekonstigt.
Kroppen är ett unikum.
Vi hade ju försökt ganska länge innan jag blev gravid med Alve. I 1,5 år hade vi försökt. Så jag var ju jätteglad då när jag blev gravid. Och då kändes ju som, storebrorsorna kändes så stora då.
Mm.
De var ju 5 år och 3 år, så att det var ju som något helt annat. De hade varit så tätt, de andra två. Så att det var ju som en liten, inte en sladdis, men alltså lite...
Den
det blev som lite lyxigare graviditet kan man tänka. Att man behövde inte bära på något annat barn och sådär. Man kunde klä på sig själva och så. Men då är det ju så här. Att när Erik föddes så gjorde jag ju som en halv förlossning kan man säga. Alltså jag öppnade mig till 5 centimeter med samlade snitt. Så Axel var ju som den första vaginala. Så då skulle ju Alve vara som nummer 2 då egentligen. Eller om man nu ska räkna det som den luriga trean.
Mm.
Men det man hade hört var ju att 2:an kommer så fort när du omföder skatt. Då får du åka snabbt in och så där. Så jag blev lite orolig så här att kommer vi hinna in i tid? Att jag vill inte föda i någon bil. Och de tankarna hade jag då när jag väntade nummer 3 och kom närmare och närmare förlossningsdatumet. Jag minns att jag hade mycket sammandragningar där på sista månaderna. Också, och jag var till barnmorskan 2 dagar innan beräknat. Och hon tröck därför att hon skulle känna om han var fixerad. Och det var han. Och efter det, när jag gick hem, så fick jag så ont. Så tydligen kan det som typ sätta igång om någon har varit hållit på att trycka sådär så mycket och rört. Så jag gick hem och så låg jag i soffan och så hade det börjat lite grann. Och det var första gången jag kände något, för jag hade inte haft någon förverkan alls. Och det hade jag också tagit upp med barnmorskan. Och hon bara, nej men som omföderska så blir det bara pangbom, sa den här äldre barnmorskan då. Det kommer gå undan.
Mm.
Så nej, men då hade jag verkar sen resten av dagen och på natten igen. Och så dagen efter så tyckte min man att nej, men nu åker vi på en kontroll. Och jag var inte alls lika nog att göra det, för jag kände att det var inte riktigt igång ännu. Det kände ju igen det från hur det hade varit. Men vi åkte i alla fall. Och där träffade jag en barnmorska som hon kollade att tappen var ju bakåtlutad. Och det var bara 1 centimeter, det var inte på gång ännu. Och så säger hon till mig att ja, men du får ingen igångsättning bara för att du är nära beräknat datum. Och jag tittade som på henne, nej, sa jag. Och förstod som ingenting, för jag var inte där för att få någon igångsättning, utan mer bara kolla hur läget var. Också egentligen en bra grej att göra när man bor så där långt ifrån. Mm, man kan åka in och kolla, så att man kan ha lite ro också. Så här,
Men hon ville markera där på något sätt.
Hon ville markera där, och jag kände ju igen den här barnmorskan. Jag hade ju träffat henne med första barnet, som jag hade försökt förklara till henne att jag tyckte att det var så mycket blod. Och hon tyckte inte att det var det.
Mm.
Jag skulle visa upp bindor och grejer. Och sen väl på förlossningen så såg de att jag hade moderkaksavlossning. Så jag hade ju egentligen inget förtroende för den här kvinnan. Men vi åkte ju hem, för det var ju faktiskt inga verkar igång då.
Mm.
Och så började de igen då, nästa natt. Och den dagen också. Och jag försökte gå och vila. Peter var hemma då och var med pojkarna. Och jag gick upp och jag försökte vila och jag fick springa och kräkas. Och det var som... igång igen, och det hade gått slemproppar och det blödde lite och så här. Mm. Och jag ringde in till förlossningen och du är ju latensfasen, sa de. Att det inte är igång ännu. Du kan gå och duscha. Ja, men så att jag har duschat och det hjälper ingenting. Nej, men det är inte igång ännu. Och då var ju klockan, alltså jag kommer inte ihåg, men den måste ha varit 1 eller 2 på eftermiddagen.
Okej.
För då då gick jag och la mig och försökte ta de här verkarna. Det blev ju inte att vi började åka in eller någonting. Och vi ska äta middag 4:00. Och mina pojkar, de såg ju på mig att det var någonting. Mm. För där stod jag och tog verkar vid kökssoffan. Och skulle försöka äta pannkakor. Nej, det gick inte. Så jag var igen då och tänkte att jag skulle duscha varmt. Och så ser jag bara att det är mycket blod i trosan. Mm. Eller i bindan. Eller när jag torkar mig. Så då sa jag till Peter, nej, vet du, nu måste vi åka. Att jag fick nästan panik. Mm. Den här känslan att jag hade så där mycket blod igen. Mm. För jag tänkte moderkaksavlossning.
Just det.
Så vi ringde barnvakten, min mamma som kom. Och vi tog oss iväg då. Och när vi sätter oss i bilen så får jag sådana verkar.
Mm.
Jätteont. Så jag hade som pest och pina in till BB. De här 11 milen. Vi får komma in. Och vi träffar en barnmorska som säger att ja, det är du som är latensfasen. Ja, så jag sa ingenting, för jag är ganska snäll, så jag säger inte så mycket. Men jag tänkte så här, att jag är inte i någon latensfas.
Nej, exakt, det kanske var det för några timmar sedan, men saker kan ändras.
Vi kom in och vi fick ligga i CTG-kurvan, och det var så hemskt. Fortfarande ligga på rygg, ta de där verkarna och... Ja, men kanske 40 minuter, 30-40 minuter fick vi ligga. Och sen så undersökte hon mig, och det var som... Jag var igång, jag var ju då över 4 centimeter, så det var ju... Vi skulle ju få ett rum.
Mm.
Och när jag ska klä på mig så känner jag att den där knäppen igen, och det blir blött på det här underlägget i sängen på britsen. Och jag säger till henne det, men hon trodde inte mig.
Alltså, det är så konstigt, varför gör man inte det?
Ja, men jag undrar om de kanske skulle gå hem eller nå för dagen.
Ja, jag, för det är så himla inte. Konstigt. Liksom. Man är i fullt liksom, förlossningsarbete och så tror man inte bara att någons vatten går.
Det är
ju den mest rimligaste sak som kan hända.
Ja, men då fick vi komma in på ett rum. Och så fick vi en ny barnmorska. Så den här andra skulle ju gå någon annanstans. Då kanske var därför att hon var på väg. Och då sa jag till den här nya tjejen att, ja, men att jag vill ha kvaddlar och lustgas som smärtlindring. För jag hade känt att det var så jobbigt att sitta i bilen utan smärtlindring. Och hon ville att jag skulle ligga en till kurva. Så jag var tvungen att ligga 20 minuter igen. Och då sa jag, kan jag få ligga på sidan? Att jag kan inte vet du, nu ligga på ryggen mer. Och det fick jag.
Mm.
Och då var det ju bra med bebisen. Så då behövde jag inte ligga någon mer efter det. Och hon skulle komma tillbaka och sätta en skalpelektrod på huvudet.
Mm.
Och kolla igen hur öppen jag var. Och så gick hon. Och hon kom aldrig mer tillbaka. Så där var vi. Okay. Jag och Peter själv. Med ett gåbord. Och jag satt på kanten på sängen. Och så varje gång det kom en verk så ställde jag mig mot gåbordet. Och det kom ju in en undersköterska som kom med kaffe eller saft var det nog kanske och mackor. Som jag som tugga i mig där mellan verkarna. Så det var ju bra, lite energi fick jag. Men det hände ingenting mer. Alltså vi jobbade på där. Peter strök ju mig där på ryggen och så i ryggverken. Och egentligen skulle jag ju ringt och bett få mina kvaddlar.
Just det.
Jag fattar inte varför hon... Men jag tror att de trodde att jag var i latensfas. Alltså de trodde inte att det var på gång riktigt.
Det är så konstigt.
Det är jättekonstigt. Och jag sprang på toaletten. Och låste den där dörren. Tänkte inte på att man inte ska låsa dörren. Det trycker på, det trycker på. Och vi kom in på rummet 7:30. Och 9:00 var jag på toan och kände att nej, men alltså, nu kanske barnet kommer.
Oj då.
Så det gick ju fort.
Mm.
Och då hade jag ju öppnat mig helt. De här 6 centimeterna bara på några timmar.
Jesus.
För jag ringde då, när jag kom tillbaka in, då blev jag lite så här skärrad. Att, ja, men kanske... Så jag ringde då så att jag kanske behöver lustgas. Och in kommer den här undersköterskan ätandes på ett äpple. Och jag minns att jag tyckte att man kommer inte in till en patients rum med äpple och äter. Jag förstod ju att det var skiftbyte.
Mm.
Vad vill du ha lustgas då? Sa hon. Ja, jo. Och så, jag kunde inte svara, jag hade ju så ont. Mm. Så, men jag fick lite låg lustgas. Hon sa, jag sätter på lite grann bara.
Men fatta, hur kan de liksom...
Ja.
Har de inte kollat dig liksom?
Nej, de hade inte kollat mig någonting. Och vi skulle ha ringt såklart, själva också. Men jag väntar hela tiden att hon kommer snart. Man förlorar ju lite tid och rum när man står i sitt verkarbete.
Verkligen.
Det var ju inte som att jag kollade på klockan hela tiden och kollade så. Nej, men då kommer in en ny undersköterska. Och då sa jag att hon vet att det trycker på här nu. Så hon försvann ju snabbt ut och kommer in med den här nya barnmorskan som har börjat för natten. Och då hände det ju grejer. Och jag sa, jag har inte fått några kvaddlar heller. Så de snabbt konstaterade att jag var fullt öppen. Fick mina kvaddlar och lustgas. Och så fick jag ligga på vänster sida och föda han. Mm. Och det gick på 10 minuter. Oh. Så kom han. Så att, men när de kom in i rummet, då var det ju ungefär en halvtimme senare föddes han. Mm. Så vi hann ju med godan ro ta de här kvaddlarna.
Jo, men ändå, det måste liksom, alltså, att du skulle vara själv så länge och ingen kolla till. Liksom,
ja, det går, det och sen så helt... satte hon också en skalpelektrod och hon var mycket förvånad att den inte var satt redan tidigare. Mm. Alltså den här nya barnmorskan. Mm. Nej, och jag var så sur efteråt. Jag var verkligen jättesur. Mm. Alltså att det fick bli så där. Mm. Att vi som glömdes bort på något sätt.
Ja, men och speciellt också med historiken är att dina föregående förlossningar, att liksom barnets hjärtfrekvens har gått ner och sådär.
Mm.
Det är superviktigt att ha koll. Jag fattar inte.
Nej, det var jättemärkligt. Och just det där som känslan att man blir bortglömd. Mm. Och är man då så här lite mer som har stått på sig själv, då ringer man ju och fixar att man får sin hjälp.
Mm.
Men jag och Peter, vi är båda vi är mer lugna personer. Vi, som, vi kämpar på där.
Mm.
Så att så gick det. Men jag minns, jag var riktigt arg efteråt. Så att det blev. Men den här barnmorskan som tog emot henne, hon var ju rolig och fin och på alla sätt och vis. Mm. Så att det blev ju bra. Och så... Kom.
Men du har varit med om väldigt mycket, måste jag säga.
Ja, de är lite olika, mina förlossningar. Ja, det är
det. Otroligt.
Det är fascinerande det här med hur det kan bli. Och förlossningar, alltså att föda barn är det största vi är med om. Mm, verkligen. Det.
Jesus. Men du, om du skulle liksom ge något råd till, givet att du har varit med om massa olika saker, till de som lyssnar, vad skulle du vilja säga då?
Ja, alltså om man bor en bit ifrån, så då är det ändå bättre att man åker in lite för tidigt.
Mm.
Och så, och i så fall stanna på patienthotellet.
Mm.
För det gör ingenting. Eller åk på en extra kontroll. Och försök stå på dig om du känner att någonting är fel. För jag tror att vi kvinnor, vi vet när det är någonting fel. Jag tänker just på den här moderkaksavlossningen.
Mm. Mm.
När jag var första barnet.
Mm.
Att där hade det jag kunnat stå jag på mig.
Nej, men det tror jag verkligen också, att vi känner våra kroppar. Liksom.
Och ring på klockan om du inte får dina,
just det.
Din smärtlindring.
Ja. Precis, ring.
Ja.
Mm.
Så. Mm. Det är väl de områden jag kan ge.
Mm.
Så.
Ja, otroligt. Jag är glad att det mesta gick bra till slut. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tusen tack, Carolina Karlsson, för att vi fick ta del av din otroliga historia. Alltså vad du varit med om. Tack också till dig som lyssnat. Och låt oss nu alla fortsätta kampen om en rättvis förlossningsvård för alla kvinnor och barn. Upp till kamp! Vi ses på Instagram och mammagruppen på Facebook. Kram på er!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.